Den folkkära keramikern Lisa Larsson har gått bort. Johan Fyreders telefon började gå varm i förra veckan med beställningar på olika verk av Lisa. Johan driver en retrobutik i Luleå och på nätet.
Ja, sen hon gick bort så har telefonen plingat i stort sett konstant. Så att jag har sålt, jag tror jag började vara uppe 18-19 figurer, plattor, skålar och så vidare som jag har sålt sedan dess. Och det är lördag idag.
Du säljer på nätet?
Ja, idag måste man sälja på nätet, annars så finns man inte riktigt. Så att det, du får ju en betydligt större marknad och vi har sålt dels till Sverige men vi har sålt till Japan. Och jag till och med lyckas sälja för första gången en Lisa Larsson-figur till Holland. Vilket jag kanske inte trodde att det skulle göra, men det har jag gjort.
Vad är det med Lisa Larsson som skapar det här enorma intresset?
Ja, det är väl hennes kanske lite naivistiska uttrycksform. Det är ju runda, fina former. Hon var ju en av de som startade upp med att köra lite halvglaserat. Att du har vissa delar som är glaserade med olika färger och vissa de behöll lerans färg, den här ockrafärgade. Och det var väl hon inte först med, men hon var väl en av de som jobbade fulländat med det. Hon har ju haft en väldigt lång karriär. Alltså hon startade ju 1954 på Gustavsberg. Där det var Stig Lindberg egentligen som såg hennes potential och efter konstskola då tog in henne och till Gustavsberg då hon fick börja jobba. Och sen har hon ju utvecklat den stilen ända fram tills för några år sedan. Där hon gjorde sin sista figur som var en tiger som fick namnet Greta efter Greta Thunberg. Om vi tar en serie till exempel som kanske den som många har sett är ju en serie som hon döpte till Larssons ungar. Den serien höll hon på med, den första figuren kom ut 62 och den sista kom ut 1980. Och det är ju precis som det låter då, den ska ju efterlikna barn. Och hon är ju då väldigt noga med runda fina former. Det är ju inte trådsmala, så jag skulle vilja säga att hennes stil är väl precis tvärs emot Barbie, om vi säger som så. Det är stora rundade höfter, det är ett snällt uttryck, runda, alltid runda fina former. Om vi då tar Larssons ungar så har vi till exempel Malin här framför oss. Det består ju av ett ganska stort huvud, ett litet ansikte, näpet, väldigt bred över höften. Hon har då en blårandig tröja med vit bakgrund. Och själva ansiktet är då i lera, håret är glaserat, tröjan är glaserad och sen har hon ett par blåa byxor då som också är glaserad. Och i sin ena hand så håller hon en liten nalle som hon släpar lite bakom sig så där. Det här är ju en väldigt typisk Lisa Larsson. Sen har vi ytterligare en som vi tar här, ska vi se, som heter Pelle. Och Pelle har också ett stort huvud, glaserat, blont hår. Själva ansiktet är oglaserad lera. Och Pelle har då blåa kläder med vita ärmar och vit krage. Och de är då glaserade, ganska mörka, mörkblå färg. Och i sin famn håller han en katt. Och det är bara en katt som kan bli så där lång. Du vet, när man håller en katt under frambenen så hänger ju hela kroppen ner så där avslappnat. Och i serien så finns det då totalt 6 figurer. De är då Malin, Lotta, Pelle, Kalle, Johanna. Och så finns det en som heter Susanne, eller Susanna. Och den är ju väldigt speciell. Dels är den extremt ovanlig, för den gjordes i en väldigt liten serie. Och Susanna skulle föreställa ett neurosedynbarn. Så den har väldigt korta armar. Och det blev då lite stötande, vilket jag tycker är jättekonstigt. Men så blev det. Så den produktionen lades ner eller togs bort väldigt snabbt. Och då blev det ju av samlare då väldigt åtråvärt att försöka få tag på den där. Några år senare så tog de fram samma Susanne, men då hade de lagt på normala armar. Och hade ändrat klädsel på henne från en helvit särk till en blårandig. Den är också väldigt åtråvärd, men inte lika åtråvärd som den här första serien då med de här korta armarna.
Varför finns det en Lisa Larsson i nästan vartenda hem?
Ja, det är ju för att Lisa Larsson jobbade ju åt Gustavsberg som var kooperationens keramikfabrik. Och det var ju de som gjorde fabriker, eller de som gjorde produkter och föremål till främst då Konsum och Domus. Och hennes konst gick ju att köpa där, och det var ju där alla handlade på 50, 60, 70-talet. Så därför fanns det ju, och vi är ju så fruktansvärt bortskämda med att ha haft så stora keramiker och konstnärer som har jobbat åt Gustavsberg, så att vi har ju nästan blivit blind av den kulturskatten som den fabriken har producerat. Så att till en billig peng så kunde man köpa ett sånt jättefint föremål.
De var billiga alltså?
Ja, det var inte många kronor man betalade där och då. Jag har hört priser på 30, 40, 50 kronor och vissa 200 kronor. Så att i och för sig så var ju valutan och helt annat då än vad den är nu. Men när jag började samla på antikviteter och retroföremål och så var ju Lisa Larsson inte alls lika populär. Utan då kunde du få med hennes alster i såna här fyndlådor som man bara fyllde ut med. Och sen så har ju en tapper skara promotat henne mer och mer, och till slut blev hon den här folkkära keramiken, och sen fick hon det där internationella genomslaget för en 15-20 år sedan, där då bland annat japanerna verkligen har tagit henne till sitt hjärta.
Men jag förstår inte, japanerna, de är ju så slanka och har sån stilren egen kultur, och i alla fall vad jag föreställer mig. Varför fastnar de för de här lite klumpiga figurerna?
Ja, exakt varför, det är väl svårt att säga. Eller jag vet inte. Men om vi tänker inredning i stort, så har ju då japanerna exakt samma inredningsfilosofi som oss skandinaver, skulle jag vilja säga. Att less is more. Alltså det ska vara avskalat, och sen ska du ha vissa föremål som sticker ut, som blir då kronan på verket. Och där kan jag då tänka mig att hennes föremål passar in, i och med att de har ju den uttrycksformen att de är ögonfallande. Den serien som jag tror alla i Sverige som överhuvudtaget är lite konstintresserad har hört talas om, och det är ABC-flickorna. Och det är ju inte som det låter, för de är ju nämligen fem till antalet. Och inte då tre som det säger ABC. Men den serien tog sig fram 1958 till 1973. Och de är ju också väldigt runda i sina former. Breda över midjan, stor omfång och så vidare. Tjejer eller damer i sina bästa år som oftast läser böcker. Fyra av fem figurer håller i en bok på ett eller annat sätt. Antingen sittandes eller liggandes. Och den som är stående är ju den enda som inte då håller en bok.
Jag har ju då släppt en sån figur i arvet efter min mamma. För nu kommer jag med den här braskande påståendet eller åsikten att jag tycker att hennes saker är fula.
Ja, alltså det är ju en vattendelare. Det är ju lite grann nästan två läger, inte riktigt, men nästan i alla fall, att antingen älskar man hennes konst eller så tycker man det är mindre bra. Så att smaken är ju delad och det är väl tur det.
Men då efter min före detta svägerska så fick jag ärva en sköldpadda som jag har sett sedan jag var jätteliten. Så nu har jag ändå en Lisa Larsson, och det är inte de här små sköldpaddorna, utan det är som en beige, lite större med lite längre ben. Vet du vilken jag menar?
Jag tror att du beskriver den som tillhör Djura-serien, om jag har riktigt sett den framför mig i skallen då. Och den är ju en av de äldre serierna, så det är kul. Den är ju också fin. Sen finns det ju de som är lite mer naivistiska, som är mindre och rundare och så vidare i en annan serie då. Och inte lika stor som den som du har då.
Nu pratar vi sköldpaddor alltså.
Vi pratar sköldpaddor.
Jag är ju ägare av tre sköldpaddor, så det här är ju liksom ändå undantag. Men du, en del av hennes verk som jag verkligen tycker om, det är de här relieferna.
Ja, hon har gjort ett ganska stort antal olika reliefer då, där relieferna eller väggplattorna i serien Unik är väl den som de flesta svenskar har sett. Det kan finnas en solros eller en katt eller ett vikingaskepp avbildad på dem. Och varför den heter Unik, det är ju för att varje tavla är ju gjuten i samma form, men att de målades på lite olika sätt och inte blev exakt likadana, och därför så blev serien då döpt till Unik.
Och så finns det några med frukter också, va?
Ja, det är på Mona-serien. Där har du då fyra olika, där du har frukter och bär. Så du har jordgubb, nypon, päron och plommon.
Det svenskaste vi har.
Ja, precis. De växer ju i Sverige alla, men kanske på olika breddgrader i Sverige. Allt från söderut och kanske nypon och smultron här uppe då.
Men du, skålar pratar du om också. Vad är det för några?
Ja, skålar har hon i de flesta serierna. Allt från hennes första serie, Paloma-serien. Där den serien bestod av två olika skålar och en duva. För Paloma är ju duva på spanska. Och den kom ju då 55-56 och tillverkades den serien. Sen finns det en Talia-serie där man har lite senapsgul färg. Och hennes karakteristiska breda kant med... om det är renar eller hjortar runt och en människa i mitten som bildas som en cirkel runt kanten på den. Sen har du ju Granada-serien som är ganska mörk och burrig. Där du har mycket oglaserade ytor, men att i mitten så har du en mörk, mörkblå glasyr.
De här små Lucia, eller Världens barn. Visst finns det en serie som heter Världens barn?
Ja, du har ju Adventståget eller Lucia-tåget, det är ju en serie. Den tillverkades ju först och främst på Gustavsberg, hennes originalfabriken. Men den har ju tagits upp i ny produktion här om åren. Och det ni kan se skillnad på det är ju att de äldre figurerna är ju stämplade Gustavsberg. Och de nytillverkade är stämplade Rörstrand. Så det är väldigt enkelt att kolla vilken serie de figurerna tillhör. Och där har du då en tärna, Lucia givetvis, en stjärngosse. Och sen tror jag att det är en tomtenisse också. Sen har du Världens barn. Och det är ju ett antal olika barn från... olika delar av världen, bland annat väst som är då blond, och sen har du öst som har ett asiatiskt utseende, en liten tjej som håller ett barn på ryggen, och sen har du syd där du har då en svart människa, och sen så har du då mig är en figur som också ska föreställa från Asien, och Nils som är en samepojke. Och sen har du Nord som är en Eskimo eller inuit. Och sen har du ytterligare en som ska vara lite grann från vad blir det då? Sydostasien, alltså Indonesien, Thailand eller någonting, som har då en tjej också.
Men Johan, hur kommer du ihåg allt det här med alla de här olika figurerna? Ser du dem överallt när du är ute och handlar och söker föremål?
Ja, jag ser dem ganska ofta. Men man har ju olika såna här grejer sig för. Och jag har då ett bildligt sinne. Så att när jag någon gång har sett en sak så fastnar det väldigt lätt för mig. Så att jag... det är väl min lilla styrka jag har då, att jag har ett sånt där bildsinne då, där jag kan snabbt titta på någonting och fastna på i skallen, och sen kan jag återberätta.
Vad skulle du helst vilja köpa in för figur? Vad har du någon dröm föremål av Lisa Larssons produktion?
Ja, det hade varit jätteroligt att få tag på en unik tillverkning, alltså där det bara finns en enda tillverkning av henne då. Det hade varit jätteroligt. Jag har haft en vas inne som var i hennes unik serie, eller en unik då. Men den var lite grann som de här unik väggplattorna, att själva formen var inte unik, men målningen var unik. Men nu skulle jag vilja få tag på en figur där både färg och form är unik. Det hade varit jätteroligt. Och sen också ABC-flickornas, de här har ju en kromtryck eller monokromtryck. Där det är en liten annorlunda tryck eller färgsättning än vad det är på originalfigurerna. Jag har haft inne en sån, men jag hade jättegärna velat haft en till sån. För det är ju liksom i slutet av samlingen av Lisa Larsson som man vill få tag på dem. För de betingar ett ganska högt värde.
Hur mycket?
Ja, de monokromfigurerna eller kromfigurerna, de ligger någonstans mellan 15 och 30 000 skulle jag nog tänka mig, beroende på vilken tjej det är då.
Och hennes andra saker, har de stigit nu värde efter hennes bortgång?
Ja, det är ju så tätt in på hennes bortgång just nu, men jag har ju upplevt då som vi började ett väldigt högt tryck. Men jag har även börjat se nu på att auktionerna har börjat gå iväg. Alltså det börjar bli dyrare och dyrare. Så att vi får väl se här om en, två månader. Då har man kanske börjat se någon trend i det hela. Men det är väl ingen hög oddsare att det kommer barka i nordlig riktning när det gäller priserna i alla fall.
Och du, var på ett snitt då, vad kan man räkna med om man vill ha en Lisa Larsson skulptur eller figurin eller vad man nu kallar de här små figurerna för?
Ja, av den här serien som jag pratar om nu, Larssons ungar eller ABC-flickorna, så jag skulle vilja säga ett snittpris, och då är det ett snittpris, 3 500. Sen finns det då betydligt dyrare, och det finns även några som är lite billigare. Men en figur i den storleken då, som är de lite större figurerna, och de ligger då på, vi kan väl säga den billigaste figuren, det är Johanna i Larssons ungar. Den ligger väl på kring 1 500 till 2 000 kronor. Och sen har vi då ABC-flickorna, så har vi Beata. Den liggandes figuren är lite mer eftertraktad än de andra. Och den får du väl betala någonstans mellan 5 500 och 6 000 kronor. När du har lyckats hitta den. Sen kan man givetvis ha tur någon gång, men ett butikspris ligger väl där kring 5 500 kronor skulle jag säga.
Och de här små världens barn, jag tycker de verkar finnas många av dem.
Ja, de är ju lite mer spännvidd på. Här på butiken tar vi 800 kronor för dem. Beroende också på vilka det är det ju lite olika priser då, om man tittar på auktioner och sånt. Och då ligger de mellan 300 kronor upp till, jag har sett, 1100-1200 kronor för en del. Och då är det framförallt Ivan, då, den här ryska kosacken. Pojken är väl den som är svårast att få tag på.
Har du själv några hemma?
Inte av Lisa Larsson har jag ingenting hemma.
Nej, för du har ju en annan favorit som jag ser framför mig.
Ja. Jag har Stig Lindberg, tycker jag är jättetrevlig. Och Nylund har jag även hemma. Stålhane har jag hemma. Och sen kanske min nya favorit som jag inte har pratat om tidigare, det är ju Isak Isaksson. Där har jag många. Det är nog första gången på länge jag börjar samla på antal och kanske inte enstaka föremål.